Vi ska fortsätta med vår genomgång av återlösarens verk eller ämbeten. Och vi talade förra gången om Jesu prästerliga ämbete. Och det ska vi fortsätta med ikväll. Och vi ska då säga något om Kristi prästerliga ämbete i upphöjelsens tillstånd. Kristi prästerliga ämbete upphörde ju inte med hans offerdöd på korset. Det var inte slut i och med att hans förnedringstid var slut. Hans prästerliga ämbete fortsätter i himmelen. Han har ju enligt Bibeln ett evigt prästadöme, ett oförgängligt prästadöme. Det kan aldrig upphöra, aldrig förgås, eftersom han förblir till evig tid. Och därför kan han också till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Hebreerbrevet 7, 24 och 25. Han manar alltså nu gott för oss syndare. Han offrar sig inte på nytt för våra synder. Han har offrat sig för våra synder en gång för alla. Vi vet att Kristus, sedan han har uppstått från de döda, inte mer dör. Romarbrevet 6, vers 9. Han gick en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. Hebreerbrevet 9, 12 och Hebreerbrevet 7, 27. Det är på grundval av denna förlossning, på grundval av sitt återlösningsverk, som han manar gott för oss, som han tar sig an oss, som han talar till vår förmån under hänvisning till sin ställföreträdande gottgörelse. Han sitter på Guds högra hand. Han manar gott för oss. Romarbrevet 8:34. Han lever alltid för att mana gott för dem, står det i Hebreerbrevet 7:25. Om någon syndar, så har han en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Och han är försoningen för våra synder, ja, inte bara för våra, utan också för hela världens. Första Johannes brev 2, 1 och 2. Om någon faller i synd, när vi syndar, då har djävulen, vår åklagare, verkligen stora möjligheter att anklaga oss inför Gud. Uppenbarelseboken 12:10. Och det är då som vår förespråkare träder fram, träder emellan för oss och ber om nåd för oss under hänvisning till sin gottgörelse. Så manar han gott för oss. Att Kristus tar sig an det troende, det ser vi av Romarbrevet 8:33-34. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har uppstått. Han sitter på Guds högra hand. Han manar också gott för oss. Och Kristus bad för sina lärjungar, men inte bara för de lärjungar som då hade kommit till tro och levde tillsammans med Jesus, utan han ber också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Johannes 17:20. Alltså för alla de som i framtiden genom det apostoliska ordet, genom evangelium, kommer till tro. Och vilken tröst är inte detta för oss? Vilken tröst är det inte att veta att trots våra synder och våra svagheter så talar Kristus till vår förmån och omsluter oss med förtjänsterna från sin återlösning. Och det är hans återlösning som är föremålet för vår förtröstan, vår tro. Kristus har alltså personlig omsorg, personligt intresse för var och en av sina lärjungar. Nu vill Kristus att syndarna ska bli omvända. Att de ska vända om från sin onda väg och tro på honom, inte förgås. Han är långmodig mot er eftersom han inte vill att någon ska förgås utan att alla ska vända sig till bättring. 2 Petri 3, vers 9. Eller föraktar du hans godhet, skonsamhets- och långmodighetsrikedom utan att förstå att denna Guds godhet vill föra dig till bättring? Romarbrevet 2:4. Det är alltså för att han vill att ingen ska förgås som han är så god och så långmodig, så sen till vrede. Att det ofruktsamma trädet som det berättas om i Lukas evangeliums 13:e kapitel, att detta inte huggs bort med en gång. Det är en följd av att frälsaren talar till vår förmån. Låt det stå kvar också detta år, för att jag under tiden må gräva omkring det och göda det. Lukas 13, vers 8. Och nu har vi ingen annan förespråkare, ingen annan som tar sig an oss, ingen annan som kan tala till vår förmån inför Fadern, ingen annan som kan försvara oss, ingen annan som kan medla. Han är vår enda medlare. En enda är Gud och en enda är medlare emellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Han som gav sig själv till lösen för alla. 1 Timoteus 2, 5 och 6. Ingen annan, inte helgonen, inte jungfrun Maria som påven häromdagen bad till för att få hjälp. Nej, ingen annan än Kristus Jesus är kvalificerad för detta verk. Varför då? Ja, ingen annan har varken personlig rättfärdighet eller gjort något som kan ligga till grund för deras ingripande till förmån för oss. Maria, Jesu moder, eller någon annan människa, aldrig så from, hade ändå ingen fullkomlig personlig rättfärdighet, utan var en syndare. Och hade ännu mindre gjort någonting som kan ligga till grund för ett ingripande till vår förmån. Men Kristus, han är rättfärdig. Och han är också försoningen för hela världens synder. Han har inte bara en personlig rättfärdighet, han har också gottgjort fullkomligt för hela världen. Och därför har han rätt att tala för oss, och hans medling, den är verksam. Det var något om Jesu prästerliga ämbete. Och så ska vi till sist tala om Jesu konungsliga ämbete. Jesu konungsliga ämbete. Kristus, han är konung. Och en konung har makt, har auktoritet att regera ett land, ett rike. Och att Messias skulle vara en konung, Det är förutsagt i skriften. Han skulle vara en konung av Davids hus. Ditt hus, David, och ditt konungadöme skall bli beståndande inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. Andra Samuelsboken 7:16. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Jag skall befästa din säd för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte. Psaltaren 89:4-5. Och till följd av detta löfte till David och hans hus så kallas Messias i Hesekiels 34 kapitel kort och gott för David. Jag ska sända min tjänare David till er. Och han kallas också och oftare för Davids son. I Zakaria 9:9 uppmanar profeten Jerusalem att fröjda sig över sin konungs ankomst. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Och i Jesajas profetior läser vi om ett barn som ska födas av en jungfru, 7:14, till att utöka herradömet och skapa frid utan ände över Davids tron och över hans rike. Jesaja 9:6-7. Och i 11 kapitlets första vers talas det om honom som telningen som kommer från Isais avhuggna stam. Och Jesus, han var av Davids hus och släkt. Lukas 2:4. Och när han föddes, då frågade de vise männen från östern efter den nyfödde judakonungen, Matteus 2:2. Och inför Pilatus vittnade Jesus att han var en konung. Då sade Pilatus till honom: så är du dock en konung. Jesus svarade: du säger det själv att jag är en konung. Ja, därtill är jag född och därtill har jag kommit till världen att jag skall vittna för sanningen. Johannes 18:37. Men nu är Kristus inte en världslig konung. Inte en världslig konung. Jesus var inte det slags konung som judarna och till och med lärjungarna väntade sig. Mitt rike är inte av denna världen. Johannes 18:36. Kristus var inte en världslig konung. Han var inte en rival till Herodes eller en rival till kejsaren i Rom. Hans konungadöme är vida större än någon jordisk potentats. Han regerar med makt, han regerar med nåd och han regerar med härlighet. Och därför kan hans rike indelas i ett maktens rike, ett nådens rike och ett härlighetens rike. Man brukar tala om Jesu allmaktsrike, Jesu nåderike och Jesu härlighetsrike. Vad menar vi då först med hans allmaktsrike? Ja, hans allmaktsrike är inte begränsat till någon del av jorden. Det går inte att dra upp geografiska gränser och säga: där är Kristi rike, Messias rike. Alltså inte så som man vill göra när man har svärmiska drömmar om ett jordiskt tusenårsrike. Där, den delen av geografin, det är Messias tusenåriga fridsrike. Nej, hans rike omfattar hela universum och sträcker sig till alla skapade varelser, både synliga och osynliga. Kristus säger: mig är given all makt, säger han på jorden, när han säger i himmelen och på jorden, i hela universum. Makt över såväl det synliga som det osynliga. Matteus 28:18. Gud har lagt allting under hans fötter. Efeserbrevet 1:22, 1 Korinthierbrevet 15:25. Och när han underlade honom allting, undantog han nämligen intet från att bli honom underlagt. Om vi också ännu inte ser allting vara honom underlagt, så står det i Hebreerbrevet 2, vers 8. Han uppehåller allting genom sin makts ord, Hebreerbrevet 1:3. Han kontrollerar naturens krafter och nationernas öden. Tänk egentligen så galet det är att säga att Kristi verk och Kristi under strider mot naturlagarna. När det är han som kontrollerar allt, också naturens krafter. Och hur galet är det inte att frukta för världsliga potentater, när det är han som kontrollerar nationernas öden och störtar mäktige från deras troner. Någonting som vi har sett förr, om vi tänker på Napoleon eller Hitler eller Stalin, eller som vi ständigt ser i våra dagar. Ena dagen så är det en fruktansvärd envåldshärskare, en fruktansvärd tyrann, och nästa dag så är han störtad och måste själv plikta med livet. Utan Kristi vilja så faller inte en sparv till marken, inte heller ett hår från våra huvuden. Han härskar inte bara bland sina egna tillbedjare och lärjungar, utan också mitt ibland fienderna. Psaltaren 110:2. Allting är underordnat honom, gott och ont. Och en dag, på den yttersta dagen, då ska alla knän böja sig. Filipperbrevet 2:9-11. I Uppenbarelseboken 17:14 så kallas han herrarnas herre och konungarnas konung. Vad menas då med nåderiket? Ja, nåderiket innefattar inte alla skapade varelser, inte ens alla människor, utan endast det som genom evangeliets predikan om riket föds på nytt. Johannes 3:3-5. Endast det sant troende är medborgare i detta rike, Efeserbrevet 2:19. Och Kristus själv beskriver detta rike som ett rike som är grundat inte genom krig och blodsutgjutelse, utan genom sanningens vittnesbörd. Och det regeras inte av människogjorda lagar och ordningar, utan endast av hans ord. Johannes 18:37. Och detta rike har visat sig vara starkare än världens riken. Och det är det som, kan vi tillägga här inom parentes, som också Daniels bok handlar om och vill stryka under. Det mäktiga romerska riket som Pilatus representerade, det har gått under. Men den korsfästes rike har fortsatt och blomstrat trots blodig förföljelse. Hån, begabberi, sönderslitande villoläror och mycket annat. Och det kommer att bestå till tidens ände. Psaltaren 2, Psaltaren 46, 4 och 5, Matteus 16, 18. Helvetets portar ska inte bli detta rike övermäktiga. Det kallas ett nåderike, till det löftet om gudomlig nåd och erbjudandet av gudomlig nåd som vinner människor för detta rike. Det är trons mottagande av denna nåd som gör människor till medborgare i detta rike. Och det är glädjen över denna nåd som gör att det villigt vill lyda sin konung. Detta rikesväsen är därför inte en yttre organisation eller den synliga kyrkan i världen, utan Guds rike är invärtes i er. Lukas 17, 20 och 21. Detta rike är Kristi regerande i det troendes hjärtan. Och för den enskilde består det i hans personliga förhållande till Kristus, grundat genom tron som förtröstar på frälsarens nåd och som förmed sig att en troende glatt tjänar sin Herre. Luther säger till andra bönen i Fader vår: Guds rike kommer till oss